Nej, din juice.
Ja, det var gånggången. Hej och välkomna till oss på Placera, vilken vecka vi hade förra veckan. Det finns givetvis tusen saker att prata om. Och det ska vi nästan prata om. Och vi ska inte prata om EU-valet, eller hur?
Nej!
Nej, eller hur?
Även om alla
är vinnare.
Ja, alla är vinnare. Och här i det här programmet kanske inte alla blir vinnare riktigt.
Vi hittar nog några.
Men hur som helst, välkommen Simon Blecker och Mats Gustafsson.
Tack.
Tack.
Kul att ha er här. Jag tänkte, vi hade ju en helt magisk mailkonversation där vi skickade grafer fram och tillbaka. Jag tror faktiskt jag har fått med allihop.
Det är fler än som röstade i valet.
Så kan det vara.
Jag tänkte, så det blir ett långt program med andra
ord. Det kan bli ett långt program. Ja. Det beror på hur mycket ni har snackat om, men ni brukar ju vara duktiga på det. Vi bara kör graferna så får ni snacka fritt, känner jag.
Ja, okej.
Okay. Så här har det sett ut. Det här är då turbulensen som vi pratar om sista veckorna. Nedgång. Vita är S&P och sen har vi OMXSPI, va? Här i hösten. Ja, det är ett år. Jag vet inte, vad vill du säga? Vi kommer komma in på allting, men...
Även... Vi kan bara säga en sak. Vi var ju med i en annan studie för drygt ett år sedan. Ja. Och pratade om generellt vad vi tyckte. Vi var väl här någonstans.
Just det.
Och sa att nej, det finns väl inte så mycket.
Nej, det var ganska
kvar.
Försiktiga.
Ganska försiktiga. Ja. Givet vad vi var i konjunkturläget och vad räntenivån befann sig på. Sen dess har vi väl haft en kronförsvagning som har...
Kraftig.
Ja. Mm. Har den överraskat?
Ja, det får man väl säga.
Men i styrka har den ju överraskat. Men, men för att återgå till det Mats sa. Det var ju svårt att hitta någon större uppsida.
Ja.
Då kan man titta att... Jag tror vi är inne i det här ganska för lång period. Att vi kommer ha en låg avkastning under många år. Mm. Men den kommer vara positiv. Och därför är det så farligt med de här year to date. Ja, men folk kan säga så här, SKF är upp 30%, ska du inte sälja? Det har gått från 130 till 165. Ja, men var ju 180 i somras.
Ja.
Och så där är det ju liksom, titta på aktier ibland så kan du säga, oj den är upp 40%, men på ett år är den flat.
Ja.
Och därför tror jag att nu är vi inne i en period, vi kommer väl till det med ganska dålig statistik. Och folk var lite stressade under våren, varför går börsen upp när statistiken var dålig? Men den gick ner när statistiken var bra i höstas. Så att jag tror lite så här, vi är inne i det här liksom, det är ett långsamt, det är lite lägre tillväxt, låga räntor, men, och då kommer vi
men det jag kan, nu ska vi se, nu har vi haft en liten nedgång i sista veckorna, men det jag tyckte var lite förvånande med rapportperioden, det var ju, den var ju väldigt bra på bolagsnivå.
Ja.
Alltså, överlag tycker jag, bra i alla fall, mycket bättre än vad konjunktursiffrorna var.
Just det.
För makro har ju varit dåligt här sedan. Årsskiftet. Det förvånar mig lite. Vi hade naturligtvis vissa undantag, vi kommer till det.
Men outlooken var ju samma sak. Bolagen verkar ju inte vara supernervösa.
Nej, men jag tror att känslan på, det här är bara min egen hobbyteori, men det är att året började ganska svagt efter hösten. Sen blev det nog starkt februari-mars, vilket var att lite stimulans och fick effekt. Vi såg ju det här på PMI. Sen tror jag tyvärr att april har rullat ner lite igen. Och det är därför, för det är klart att så här, även om det är mycket valuta, Mats får dra det där sen, då en av de 100 graferna indikerade det. Men så tror jag ändå att så här, det var ändå överlag ganska bra rapporter. Ja, bästa kvartalet på länge, tycker ni inte det?
Jo, men det var, och det var, jag kanske har fel, men det känns som att det var inte fullt så volatila eller stora kursreaktioner på rapporterna som vi har sett de tidigare kvartalen.
Nej, och det är väl där, jag håller med, och det är väl därför jag tror att så här, hela världen trodde ju att hela övriga världen skulle gå under i höstas.
Ja.
Och sen är liksom april så höll aktierna på att ta slut. Och det är väl aldrig så dåligt eller så bra som man tror. Men kontentan av det här är att lönsamheten ligger ändå på fortsatt höga nivåer. Ja. Och det är svårt att se kortsiktigt vad som ska få ner.
Det känns, är det inte lite så att vi är inne i en period också med negativt tolkningsföreträde? Nu letar alla svaga grafer, liksom vi har gjort.
Ja, men jag tror det är så här, om man tittar på tre faktorer som styr börsen. Vinstnivån, det vill säga konjunkturen, räntenivån, så är de ju väldigt på bra nivåer för börsen. Vi har en god konjunktur, vi har väldigt låga räntor. Plus att vi har haft en kronförsvagning, vilket jag inom exportindustrin. Det är en brutal cocktail för aktiemarknaden på kort sikt. Men man är ju där väldigt orolig på, kommer liksom det ta slut
precis,
den här bålen? Eller tar man undan?
Exakt, och det är väl därför de här liksom dopade centralbanker, de här politiska grejerna, har fått så stor fokus. Ja. För att man vill liksom leta det enda av det här.
Jag tänkte att vi måste ta den här också, bara för sakens skull. Det här är samma graf fast på 10 år.
Mm.
Den är ju ganska liten den här.
Ja. Men jag ärligt talat, jag med risk för att man inte vågar komma tillbaka, men jag tror inte att den här korrigeringen kommer synas så mycket på 10-årsperspektiv.
Den är inte helt ovanlig med den här typen av korrigering.
Jag tror att det är så att S&P brukar tappa ett par gånger per år mellan 3-5%. Det brukar vara 3 gånger. Det har gjort en gång i år nu.
Mm.
Förra året så var det ganska då stort under hösten. Mm. Men det här som krävs för krasch över 20%. Det har vi faktiskt inte sett på länge. Vi var ju väldigt nära. Kanske intradag var vi där i höstas. Mm, ja. Men, men jag tycker det här ser rätt okej ut.
Ska vi ta kolla smått mot stort då? Småbolag i Sverige är det här. Mm. Småbolag, det här är Carnegies. OMX30. Det här är sedan ett år tillbaks. Fortsätter att dra ifrån. Förvånar det?
Nej.
Nej, du...
Jag har ju ägnat 20 år åt att förvalta det här området. Så att, men, tittar jag på de bolagen jag har i portföljen så var väl vinsttillväxten där ungefär 15%. Alltså den årliga vinsttillväxten kvartal mot motsvarande kvartal i fjol. Så jag vågar säga att vinsttillväxten var högre i det segmentet än bland de större.
Mm. Men jag håller med om det. Jag brukar ju ofta gnälla på att småbolag är för dyra. Ja. Det är ofta brukar Mats är den enda småbolagsfalta som håller med mig om det. Oftast, det ska jag säga. Och vi är ändå någon slags konkurrent eller kollegor eller whatever. Men jag tror så här, det stora problemet med de stora bolagen är ju banker. Det gör också att det är en skillnad mellan USA och Sverige. Och jag tror att så här, bankerna har ju stigande kostnader och vinsterna orkar ju inte öka eftersom räntan är minus etc. Och det här gör ju att stora bolag, de flesta mina bolag ex-banker har en vinsttillväxt på kanske 8-9. Mm. Så att, jag delar det Mats säger. Och det har varit så här länge, man kan ju vända på att säga, de stora vinnarna på den här centralbankspolitiken de sista 20 åren, det är ju fastigheter. Mm. Varenda människa man känner som jobbar med fastigheter har det gått väldigt bra för. Det måste man väl ändå säga.
Och det är ett stort del av
småbolagsindex. Och andras, och jag menar, det är bara att titta på våra portföljer. De bästa aktierna över tid här har ju varit fastighetsaktier. Mm. Bland dem i alla fall. Mm. Men den andra sidan av det myntet är ju bankerna. Och alltså de är de stora förlorarna. På sikt kommer ju någonting jämna ut sig. Det vill säga fastighetsbolagen kommer få betala mer. Man har ju trängt ut på bondmarknaden nu. Och tryckt ner liksom yielder på bonder. Men med detta sagt. Så tror jag att konsensus nu, och man ska alltid vara rädd för konsensus, det är bank är värdelös, kommer alltid vara. Räntan ska vara låg för evigt, gärna minus länge. Och nummer tre, kronan ska vara svag. Det tror jag liksom alla tycker där ute, eller? Ja, det är ju ingen som kommer hit och bara, jag tror en dollar kommer kosta 7 eller...
Men jag skulle lägga till en grej, och det finns ju en konjunkturoro.
Ja.
Ja, och för att komma tillbaka till den här. I den här så har du bank och verkstad, vad står det för? 60%? Vad vet jag?
Säkert.
Och fastigheter är perfekta...
20,
perfekt över 20-30 i small cap.
Så att du talar för att på kort sikt kommer inte det här gapet stängas?
Nej, det tror inte jag heller. Men det kan stängas på sikt. Och sen kan man säga att en lågkonjunktur kan ju slå ännu mer mot bankerna i den meningen att det kommer inte få draghjälp på räntor. Nej. Men jag tror bara man ska tänka på att alla utgår nu från att de här räntorna lower for longer. Även jag tror på ett jättelångt... Ja. Vi är inne i en tidsperiod med 10 år med låga räntor och låg avkastning. Men det är klart, någonting kan ju vara den här svarta svanen. Den kommer inte vara Trump eller Brexit, utan den kommer vara någonting som vi inte vet idag. Och det kanske är ränta. Och det är därför jag tror du kan visa den USA-grafen.
Den här? Nej, det här det är ju samma. Egentligen.
Ja, men det är samma. Men du har den här där USA tappar småbolag mark. Men där ska man komma ihåg, de har ett annat ränteläge. Ja. Det är lite jobbigare att finansiera sig. Det är lite lättare för banken i USA att tjäna pengar. Ja. Nu är inte de så stor del av de stora. Men det säger ändå lite om att, jag tror situationen i Sverige, vi har haft liksom Ericsson och H&M som har krånglat i flera år. Även om de nu är inne i lite positivt aktiemomentum. Och sen har vi bank. Så att stora bolag har haft det tufft.
Ja. Men jag tror, om man ska ha det här börsen som helhet och hela den diskussionen, då är det väl liksom penningpolitiken som är liksom den faktorn.
Ja, den fortsätter att styra.
Liksom. Det är det som är...
Vi ska gå vidare. Vet du vad? För jag gör en grej med din mic. Jag är rädd för att du sitter och skrapar på den här på din kavaj. Så att jag hjälper dig lite grann så att det blir bättre ljud. Får alla vara med. Så. Jag tror det.
Det är inte så att jag behöver ta om allting.
Vad sa du?
Jag skojar.
Jo, vi tar om. Nej, men jo, precis. Den här räntepolitiken kommer fortsätta att dominera. Det har man ju sett tydligt. Jag menar, uppgången i höstas då 10-åringen gick upp till, var det 3,20-25 något sånt där. Det var ju då börsen började vända ner.
Notera då, vi var långt ifrån neutral och plötsligt sa USA. Och plötsligt packade börsen
och då var vi. Ja, och då efter årsskiftet blev alla mjukare och Powell i hela läget och då vände det upp.
Därför, på EU-valtider så tycker jag det är rätt spännande. Alltså Draghis mandat går ju ut i oktober eller november. Ja. Jag vet inte exakt, men det är någon gång under hösten. Vem blir efterträdaren? Blir då den här tyske Jens Weidmann, Bundesbankschefen, som är väl mer hökaktig. Det tror jag kan vara lite Okay. Det blir spännande att följa, för det är, ECB styr ju på något sätt Riksbankens agerande.
Men jag håller med om det, och givet det du säger Jesper, så ska man inte underskatta att bara en liten ränteförändring kan få ganska stor effekt åt andra hållet. Även om den inte långsiktigt kanske påverkar avkastningskrav och så, men vi har ändå handlat upp det här på centralbanker.
Samtidigt är det ju så här med den här räntepolitiken nu. Nu pratar du ju, snackas det mer om att man till och med ska sänka räntor i USA. Finns det många som tycker. Visst, historiskt kanske det är bra för börsen, men det är ju jäkla varningstecken också.
Ja, men så är det.
Det signalerar ju att
marknaden prissätter en sänkning.
Men det håller jag med om. Skulle vi få nu att vår riksbankschef går ut, vilket ju inte är helt omöjligt eftersom han lirar totalt i otakt. Han är ju starkare än varenda val vi har haft i Sverige. Jag tror det är lättare att avsätta monarkin än riksbankschefen. Men med detta sagt så tror jag liksom att han skulle mycket väl kunna bara få för sig efter ett par år, men nu sänker vi. Och alla de går ju inte emot honom, då kommer han ut liksom. Så skulle han få för sig att sänka räntan ett varv till, det tror jag inte skulle vara jättebra för börsen. Det skulle indikera något större problem.
Du, när vi ändå är inne på de här siffrorna, handelskriget nämnde ni. Och jag sa tidigare att det känns som att vi har hört det här förut. Och då sa du att du ville dra den här.
Men jag tycker den här är rolig. Vi har ju bestämt, handelskrig och Brexit pratar vi inte om. Så jag kunde inte låta bli.
Varsågod, Simon.
Ja,
du har...
Jag tycker den är så bra. Nu har jag inte ens kommit ihåg varför jag har snott den ifrån. Jag tror det är Wall Street Journal, ursäkta. Men marknaden rallar lite. Det är på vägen lösning. No progress is made. Här, administration, nu är vi tuffa mot Kina va? Ja. Nu höjer vi, det Huawei, bla bla bla. Marknaden packar, nu är vi jätteoroliga. Administration, vi är nära en lösning. Och sen bara, oj, nu är det rally och nu vi ska ses eller få ett underbart brev. Eller vi ska ta en promenad i juni. Jag tror så här, det här kommer hålla på i 10 år.
Ja, men det kommer väl göra det med nuvarande administration.
Exakt, men också så här, det här är det nya kalla kriget. Det är liksom, det är USA mot Kina. Visst, de kan göra någon temporär överenskommelse så går börsen upp och så säger man, teknik, det har vi inte löst än, det tar vi nästa höst. Och så ska marknaden oroa sig lite, så håller på så här, 2 steg fram, 1 steg tillbaks. Jag tror liksom, det är inte det här som kommer sänka börsen.
Nej,
det är inte det här som kommer lyfta börsen heller.
Utan kortsiktigt det här, blir det absolut.
Kortsiktigt det kommer vara någonting att skylla på.
Exakt, vi kommer alltid kunna...
Det ska inte vara så här,
men jag träffar ju någon som håller på med något helt annat av det här handelskriget, någon sån här importör. Det håller på att sabba min business.
Jag bara flika in här, Dometic 2003, de skriver om SARS.
Ja, exakt!
Det var liksom, man pratade SARS.
Ja, precis.
Jag har glömt bort. Nej, men vi lägger ner handelskriget. Men det kommer hålla på länge. Bara så
men vi har det, då är frågan, vad är hönan och ägget här? Det här är amerikansk inköpschefsindex som har backat under 2019. Men Kina, handelskrig, är det dels, men det är bara så att vi har varit på så höga nivåer att det är...
Det är fortfarande en bra nivå.
Ja.
Konjunkturen är ganska ålderstigen, den här goda konjunkturen. Så liksom, det brukar väl lugna ner sig. Sen, det som ofta knäcker in konjunkturer, tar knäcken av det, det är väl tydliga överhettningar, eller hur? Överhettningstendenser, det vet jag inte riktigt om annars.
Nej, och det är väl därför många som liksom är lite positiva säger att vi kommer inte få, alltså för att få en bass behövs en boom, förstår ni vad jag menar? Vi kommer inte få någon jättekrasch, för vi har inte haft den här överhettnings liksom konjunkturen. Och med detta sagt så kan man säga att Europa och Kina gick ner redan i höstas, men USA höll ju uppe, det tror jag var mycket Trump och de här skattesänkningarna. Nu orkar inte de riktigt, men det är ju inte omöjligt att PMI vänder runt här lite, för att nu är det på så låga nivåer. Inte upp till 60 än, men att det kanske kommer
50 här lite.
50, 52, 53. Ja, men då är det därför så här, visst konjunkturen blir sämre, men den är fortfarande rätt okej.
Okay. Vi har gjort in en ganska dopad period här, så att, eller hur?
Absolut, alltså om världstillväxten går från 3,5 ner till 3 och sånt där, det är ju inte hela världen. Det, ja, det är ju rätt okej.
Okay. Vad har vi mer då? Bilförsäljningen snackas mycket om. Oh, det syns inte så här jättetydligt, men det är en ganska... Det här är antalet bilförsäljning globalt, va?
Japp.
Ger och ner. Och det här fallet här. Ja. Jag tror inte det har varit så stort sedan finanskrisen. Nej. Där har det ju hänt någonting.
Ja, precis. Den är ju, påverkar ju ett land som Tyskland väldigt mycket. Jag tror att vi har en bild på tysk PMI sen. Ja. Det som kanske kan vara lite illavarslande är ju att den är ganska ledande. Alltså den är tidigt i konjunkturen.
Så men lite liksom... var det tekniska faktorer med de här nya avgångar, alltså lite nya regler och...
Oh,
men fine, den är rakt ner.
Ja.
Och det är bra att vi och ner tog in, vad var det? Pengar då, eller?
Ja.
Och den kinesiska marknaden är väl rätt subventionsberoende. Ja. Så att, nej, det där är absolut någonting att följa. Så att,
Och så hade vi den här, men det här tycker jag snackat om den här 10-åringen. Men den är ju på väg ner nu igen. Här, det var ju, nu ska jag, var vi någonstans? Ja, just det. Det var ju de uppe på... Nej, det här är bara sen årsskiftet som har fallit så mycket.
De var uppe på 3 här.
De var uppe 3,20 någonting, tror jag, i september, höstas, oktober, ja. Tror jag. Så den lär vi styras mycket av det. Sen oljan, jag vet inte hur jag ska säga det, men mycket pekar nu. Det är mycket konjunktursignaler som tyder på att... Är det?
Jag har hållit på med det här 20 år och jag har aldrig tänkt riktigt på oljan. Så att,
jag har inte heller det, men jag som inte har någon bil däremot. ja, det är jag väldigt stolt över. Jag brukar hyra då och då. Och jag fick en sån chock när jag såg bensinpriset. Ja, jag trodde att det var 12 spänn. Och insåg liksom till min okunnighet att... Men det är väl intressant, trots all liksom Mellanöstern oro som vi också haft i 100 år och kommer ha i 100 till. Så tror jag liksom att inte ens, till och med den pekar ner, det är väl ändå tecken på att allting dämpar lite nu.
Och så Mats, du nämnde Tyskland, det har ju varit på väg ner ganska länge.
Ja, och då den...
Och det är kanske viktigare för oss i Sverige.
Det är absolut. Det är ju tillsammans med Norge den största handelspartnern. Ja. Men om ni ser den ljusblåa linjen, det är den översta. Den reflekterar då nuläget. Och då kan vi se en ganska kraftig nedgång i nulägesindikatorn här sedan årsskiftet. Och det talar väl för att andra kvartalet så fortsätter väl då den här inbromsningen i Europa. Och det tycker jag man kan se med en del bolag om man följer att vi har det lite segt nere i Europa. Våra svenska exportkunder går bra för att de är liksom gynnas av valutan. Så att vi,
lite mer, det såg man i några rapporter att det var lite mer att vi märker att investeringsviljan kanske...
Och som sagt, bilindustrin är väldigt stor i Tyskland. Så att det, allting hänger ihop som det naturligtvis gör.
Ska vi titta på lite aktier och sektorer då? Mm. Vi börjar med verkstad, för det är på något sätt det som kanske påverkas mest av allt det här. Det här är en graf du tog med dig, Mats, det är från Carnegie, va?
Exakt, det är vinsttillväxten när man tar hänsyn till valutaförändringar och försöker då hitta någon slags underliggande vinsttillväxt.
Och vi är här.
Då är vi där på en stapel som gick till det negativa här under första kvartalet. Mm. Jag har även tagit bort Volvo, liksom världen utanför Volvo och valuta.
Det finns
eller Sverige
en sådan. Finns
utanför
en sådan.
Volvo och valuta.
Men det är ganska tufft, det är ganska tuffa jämförelsekvartal å andra sidan.
Absolut, men det visar
ju... Nej, men det visar att vi är på väg in och det toppar. Men sen måste jag säga det, även om, för att tala egen sak, men Volvos värdering är absurd alltså. Den är absurd låg. Vilket jag tror beror på att man har det här 08-scenariot nära sig. Att vad händer om konjunkturen kollapsar? Men man måste komma ihåg att 08 händer en gång på 100 år. Alltså det kanske var 2 gånger då. Så att det var 30-talet i USA... Och vårt kriger...
Kanske vår generations... Liksom.
Vi kanske, ja, det kanske var vår generations kriger. Och att däremot har vi haft eurokris, SARS, Asien, Ryssland. Alltså vi kommer ha 100 lågkonjunkturer. Men att tro att 08 ska hända igen, det tror faktiskt inte jag. Men med detta sagt då, har du ett bolag som tjänar kanske 40 miljarder. Mm. Och som har ett börsvärde på 300 och har 40-50 kassan. Det är en otroligt låg värdering. Och det, Volvo också sån här. Tittar du year to date, jo men den är ju upp 20 någonting. Men titta sen i somras är det till och med ner. Nej. Så har du fått en kupong, va. De kan förmodligen hålla med 10 kronorna 4-5 år till. Ja. Men den får liksom, du kan säga att det är cykliskt, det ska vara låg värdering. Men även om du säger så här, de är uppe i 12 nu på lastbilar. Alltså anläggningen uppe i 15 marginal. Säg att lastbilar över en cykel kommer landa på 8. För att det ska ner lite. Säg att anläggningen är på väg till 12-13. Jag menar, Epiroc ligger för sig på 20. Men det är lite mer eftermarknaden. Ändå så tror jag att det är lätt. Det ska vara väldigt svårt att Volvo inte ska ha värde 200. Men den vill inte gå upp.
Men spelar det någon roll att den har låg värdering och marknaden har bestämt sig för att konjunkturen ska hit och vinsterna för verkstad generellt är på väg ner?
Nej, på ett sätt inte, utan det krävs kanske en lågkonjunktur för att de ska kunna bevisa marginalen. Det var ju det som lyfte en gång Assa Abloy från P12 till P18, att de liksom stod emot det här. Så på det sättet har du nog rätt. Jag tror nästan Volvo längtar efter en lågkonjunktur. Men risken tror jag, det är att den inte kommer, utan den bara...
Men det är väl lite, marknaden känns ju lite så här. Får man ta ett engelskt uttryck, seeing is believing. Det bolag som är i branscher som liksom funkar och gått bra länge, det håller man fast vid det scenariot att det här ska fortsätta under överskådlig tid. Medan Volvo, kanske bolag som är lite bilrelaterat, där man har sett svaghetstecken
straffas
rätt ordentligt, för att inte tala om bygg och bostadsbyggande. Man ger inte Volvo det här.
För jag tog fram den här också. Det är kanske lite svårt att se. Men det här är organisk tillväxt på orderingång för verkstadsbolagen. De svenska som redovisar det. Q1, Q2, Q3, Q4. Och det man ser här är att, om man tittar noga, det är att trenden är på väg ner. Mm. Tillväxten är på väg ner. Förutom för ABB som inte är mer sencykliskt. Mm. Så att någonting, även om det är hyggliga siffror, ja, så är det fortfarande neråt.
Ja, men därför tror jag så här, får vi ett scenario där det går ner 5-6% liksom i omsättning och vinster, men att det kommer tillbaks,
ja,
liksom 2021, då kommer verkstaden bli väldigt billig. Tror man på recession i USA,
ja,
sen ska man inte glömma recession, det är ett eller två kvartal, men då kan det bli lite större sättningar. Men de är prisade till att det blir väldigt mycket sämre. Det är svårt att titta, ja, på. Ja, men titta på SKF som har samma kurs de har haft i 10 år. Och säga att, ja, man tror på en bättre konjunktur. Ja.
Sista månaden är väl SKF sannolikt ner, vad är det, 10-12%.
Ja, och Autoliv är ner nästan 20, tror, ja, jag.
ABB är ju ner också.
Trots att Investor, ja, har köpt för första gången på väldigt länge. Och vdn har fått gå.
Ja, men som sagt, det här gör ju ändå lite tufft för storbolagsindex. När verkstadsmomentum är svagt, bankerna vill verkligen ingen vill äga.
Absolut.
Massapriset då, tänkte jag. Vi kollar, det här är skogsbolagen som också har gått uruselt. Det här är skogsindex mot OMXS30.
Alltså, tittar man på en graf på massan på lång sikt så blev det ju ett galet pris. Alltså, den är ju helt bizarr om man tittar.
Det här var ju liksom en hygglig uppgång.
Ja. Ja. Om du backar tillbaka så kan man säga att jag kan inte tala för hela skogsindex, men Holmen till exempel, att de är inte superberoende av massapriset. Där kanske det är lite överreaktion. Sen är det klart att egentligen är ju inte SCA och Stora Enso heller i den bemärkelsen. De har skogstillgångar, de har kartong. Men de har blivit proxy på massan. Ja. De gick upp med massan, så de går ner med massan. Men det som är konstigt med skogen, att den ändå inte gått bättre, det är ju kronan. För att det är få sektorer som gynnas så tydligt nu med den här svaga kronan. Och även om det bara är lite låtsasvinster, så det sprutar in kassaflöde. Det är ändå pengar som kan delas ut. Så att jag tycker nog att, med detta sagt, jag tror att massapriset borde fortsätta ner, men jag tror att skogen har fått för mycket stryk.
Skogen har fått för mycket stryk, men massapriset ska fortsätta ner.
Ja, liksom. Jag tror det.
Det här korta, SCA och Essity, då känns det som det här gapet kommer vara intakt, eller?
Ja, men Essity har ju så mycket kvalitet nu i den meningen att det är defensivt. Ja. Det är superbra varumärken, ja, de här Tena, Tork och Libro och liksom Libres. De har en marginalresa att göra mot, ja, Kimberly-Clark och Procter, och massan går ner. Så de fick liksom, det är ändå den viktigaste.
Perfekt,
alltså de lever lite, och liksom det här att det inte är så cykliskt. Så de lever i den bästa världen. SCA har ju, klart kan ju gå ner i den meningen att massan har gått ner. Samtidigt, skogsvärdena går ju och går ju med den här räntan. Och vi ska förmodligen, får vi någon lösning i Billerud snart. Som borde visa på att det finns rätt mycket övervärden. Och tittar man på svenska fastighetssektorn, som har värderat upp så kraftigt, så skogen är ju på väg och har också gjort det. Men det finns ju en väldig uppsida kvar i skog. Så att det skulle kunna stoppa upp SCA, men frågan är om marknaden handlar för mycket på massan.
Men den här är fortfarande perfekt. Alla stjärnor står rätt.
För SCA, ja. Och den borde liksom, givet att många andra bolag med stabilitet är tokdyra, så är ju inte SCA tokdyr.
Det finns en annan aktie som påverkas av massapriset. En aktie som jag tror under mina, jag vet inte, 4-5 år jag gjort här, pratat om kanske 1-2 gånger.
Nu är det dags.
Nu är det dags.
Yes.
Det blir special.
Bland fanfar här. Ja. Det är Duni.
Ja.
Lilla fina Duni.
Ja.
Som, vad är det nere? 12% på ett år. Är ju anmärkningsvärt.
Men det är ju en jättestor förlorare på den prisuppgången.
På uppgången
som
vi haft,
som hade på massapriset. Tittar man i deras årsredovisning så står det då i avsnittet risker, alltså prisrisker, att 1% procents uppgång på massan gör 5 miljoner på EBIT. Mm. Och den gick väl
50 nästan ett
40,
tag.
Eller?
Jag tror den gick 50 när det var som värst. Beroende på vilken.
Ja, det där var under fjolåret då. Den uppgångsperioden som var. Då ska man veta att Duni gör ett EBIT på 400 miljoner. Jag tror jag ska stå på 400 miljoner. Den här riskanalysen är naturligtvis allt annat lika. Men påverkan, den negativa påverkan på deras rörelseresultat.
Man ser det ganska tydligt här. Det här är resultatet rullar en 12 månader. Marginalen som här har gått från nästan 12%, nästan halverats, inte riktigt. Och då vet jag, då har de jobbat väldigt hårt med priserna.
Det är också det här
som inte funkar.
Oj, det också,
du har med dig grejer
i studion.
Ja, absolut. Men när man väl blir bjuden så blir man väl bjuden, måste man ju överraska med något.
Jag trodde du skulle komma upp med en kolbit.
Fridolin. Nej, han är som tur inte i studion. Nej, men så här är det också. Samtidigt som de har gjort det här så får man komma ihåg att till skillnad från SCT, SCT har ju mer pricing power. Du är ju litet, även om de är stora i sina nischer. Så har de gjort en fantastisk resa när jag pratar Duni och sådär. Eftersom det är ju bara Mats och jag som pratar Duni. Ja. Det är ju ingen som vet att Duni finns. Då kan man säga så här. Ja, men plast. De håller ju på att lägga ner det. Ja. Det här då som man kan få som takeaway-bestick. Det är gjort av majsstärkelse. Ja. Och det är ju så häftigt att de gör ju också en otrolig hållbarhetsresa. Och då gör ju att vinsten tappar 2-3 år för att sen komma tillbaks. Alltså allt annat lika. Mm. Alltså du gör lite investeringar så kan du höja priser. Jag tror att kunder, det är ju det H&M försöker göra nu. Alltså jag tror att kunder är beredda att betala lite mer för riktiga produkter. Du håller på att ta bort plast och hela liksom sortimentet. Och det gör att samtidigt som man fått de här ökade inputkostnaderna som har varit helt horribla för Duni. Gör de den här omställningen med majsstärkelse och med annat. Och det är klart, då ser du det här. Men samtidigt har de hållit utdelningen. Mm. Ett av de bolagen som aldrig har sänkt. Du får 5 spänn i kupong. Kursen är 105-106. Ja, det är svårt att se. Och din huvudägare är familjen Andersson, Rune, som är väldigt duktig.
Och besättningen, ja, men det, efterfrågan är bra.
Ja, men det är det som är grejen, tror jag då. Att det finns ju något slags, vad ska man säga, kontracykliskt i de här bolagen. Ja. Alltså deras volym är ganska stabil. Du, ni har det här. Det är inte så mycket dukade bord längre. Det är väl liksom något möjligt hot.
Dukat till fast.
Ja, just det. Men ganska stabila volymer. Essit är väl ännu mer stabila. Ja. Och sen så är priserna lite kontracykliska. Så liksom en lugnare konjunktur kan ju faktiskt gynna Dunis marginal betydligt. Ja. Och det där kan man då se i Essit, i Huchtamäki, Ahlström, Munksjö. Ja.
Den typen av bolag går bättre i lite sämre
när konjunktur. När det liksom lugnar ner sig. När det inte är så hett på kostnadssidan.
Så de investerar man upp med hållbarhet. De har ändå hygglig bra efterfrågan. Ja. Får vi lite stöd från massapriserna här?
Mm. Samtidigt som de kan höja priserna. Då blir det, vilket de har gjort, ett uttryck jag hatar, men ändå, double whammy.
Double whammy.
Ja. Ja. Där har vi den. För de har ju lyckats höja lite priser.
Ja. Men ändå. De hade behövt en till. Och det är det de håller på med nu, tror jag. Så jag tror att redan Q3, kanske Q2, men främst Q3 kommer man se liksom att det blir lite vinstökning.
Det borde se betydligt bättre ut om ett år. Mm. Den där.
Och den är helt bortglömd.
Får vi komma hit och prata Duni om ett år också.
Den är väl helt bortglömd.
Ja, den är helt bortglömd.
Ja, vi ska lämna massan och be oss in till fastigheter och bygg lite kort. Det är helt omöjligt för er, ni som tittar på det här. Men Simon vill ha mer.
Nej, men det är en tunnelbanekarta som en blivande kollega till mig heter Mattias Montgomery har gjort. Det kanske är svårt för er. Ni får mejla mig om ni vill ha den. Men det roliga är ju att det som är kul med det här är ju att man ser kvadratmeterpriserna i Stockholm. Atrium kan man ju berätta om som håller på att bygga här då kring Globen. Alltså ja. där det kommer bli hela slakthusområdet. Stockholms liksom meatpacking. Och har lös finansiering. Och liksom är otroligt duktiga på att jobba med sin balansräkning. Sen har vi ett bolag. Jag är ju uppvuxen merpart av min tid. Mats har ju flyttat ut dit på Lidingö som heter Mattsson. Som är på väg till börsen. Och det är så kassaskåpsäkert det kan bli. Ja. Alltså tittar man på P-tal ser det ju ganska dyrt ut för att det är bara bostäder. Det är ju liksom Larsberg, Bodal, Käppala, lite sånt där. Men det som är kul med det är ju att...
Skönt att du droppar lite...
Nej, jag droppar lite orten. Nej, men det är lite så här, jag tror att det är 150-160 000 kvadrat. Ja. Det är fastighet för 6 miljarder, varav då 3,5 ek och resten är skuld, 2,5 då. Så säg att per kvadrat 37 000 kommer in. Alltså du kommer in 37 för hyresfastigheter på Lidingö. Okej, det är inte säkert att man, som de tror, kan renovera och höja hyran. Men man kan i alla fall inte sänka hyran. Så det är liksom på det noll nedsida. Det är lågt belånat, det är duktiga ägare. På tal om Ljungberg, Johan Ljungberg, en av huvudägarna. Säljs på 90 kronor, substans 105. Alltså, det här är ingen raket, det är inga Vitrolife som kommer gå 1000%. Men det här är något man kan ge till barn och barnbarn. Mm. Och som kommer vara väldigt tryggt. Och nu då när vi rör oss mot det finaste, man står i Karlaplan, Gärdet, Ropsen, så är det liksom precis där. Utsikt mot vattnet, flera av husen, riktigt bra. Och liksom hedgen då är att ha här där Atriumland kommer. Glöm inte heller liksom Sickla här ute. Nej. Också ett av Atriums styrkor.
Det är en rena rama fastighetsmäklarstil. Ekpaket.
Nej, jag har ingen bil. Så jag kan inte köra runt i en Porsche och liksom berätta. Så jag får komma hit med en tunnelbanekarta för oss som åker tunnelbanan. Köpse,
trevligt.
Exakt. Ja, men det kan man ändå ha.
Men vad vill du säga med det?
Nej, men jag vill säga att man ska ha Mattsson. För att liksom, det är ändå priserna, även om det är hyresfastigheter så är det väldigt bra. Jag vill säga med det att man kan ligga kvar i sina Atrium. Man kan säga att jag tror att liksom, många är ju här ute för att de tror på det här gapet. Men det kan bli tuffare på finansiering där. Ja. Sen tror jag så här, bostäder i Stockholm på 5-10 år kommer bli väldigt bra. Vi måste bara bli av med de här nybyggarna. Och det är ingen, jag tycker, jag är inte så duktig på JM som du är, men det är ingen slump att JM har gått samtidigt som det är en krigsrubrik per dag om bostäder. Nej. Och det är lite det jag säger, att Stockholm kommer vara väldigt bra på lång sikt. Mm. Och nu är vi ju igenom en jobbig period med de här nybyggarna. Mm. Men, och det kanske är 2 år kvar, men, ja, men marknaden vänder ju innan.
Ja, precis. Alltså, jag ska passa på att säga, vi pratade om det här med låga räntorna och att det kan leda till konstiga saker. Alltså, lyxbostäder i Stockholm var väl en konstig grej.
Det var en konstig grej. Snett.
Och det ska liksom rensas ut och fasas ut och så. Men,
och de här som låg på 90 000 i midsommarkransen istället för 65. Ja.
Men jag tror liksom ryktet om nyproduceras bostäders död är ju rätt överdriven. JM sålde sista 12 månaderna 2000 bostäder i Sverige.
Ja.
Det är nog rätt okej.
Det är rätt okej.
Ja, jag kollade på vad det är. Lilla Baskab. Det var inga stora siffror, men det var ju fler produktionsstarter, fler sålda bostäder tidigare. I senaste kvartalet.
Så, alltså jag äger JM och en anledning till det är att om 2 år, om vi nu sitter här, så tror jag vi har stabiliserat på marknaden vad gäller priser. Och JM är nästan de enda som har byggt. De har startat nu och är färdiga om 2 år.
Mm. Och brukar vara de historiskt med vinnare på när det går
helvete. Bolaget startades 1945 och har aldrig gått med förlust.
Och lite kopplat till det här Mattsson-gänget på Lidingö. Ja, det var väl någon syskon som delade på sig eller barn och sådär. Mm. Det tror jag.
Men det är framförallt bostadsutvecklingsdelen. Tror. Det vanliga byggbolag då? Jag menar NCC, PIA.
Nej, men NCC är ju på väg att vända. Det är ju bara
men det måste ju vara.
Ja, nej, men...
ja, vi satt väl och vurmade för den för 1 år sedan. Aktien har väl inte rört sig.
Nej, och det har kommit massa nedskrivningar. Och det har kommit
det låg ju lite i korten tycker jag att Thomas skulle skriva ner.
Jag
är lite förvånad att marknaden blev så upprörda. Det gick ut så här prognoser. Han har skrivit ner över 1 miljard. Ja. Vi trodde 400. Man kan ju inte gissa nedskrivning.
Det är klart som fan att han drar på.
Ja, han har tagit i allt man kan och lite till. Jag tycker både Q4 och Q1 har varit rätt okej.
Ja, jo, precis. Sen är det ju det här svåra att de har ju någon slags frihetsgrad i sin redovisning. Mm. Eller, men i princip vad gäller det här nollavräkningen, att man är mer försiktig att ta fram vinsterna, vilket gör att det här, man får ju vänta lite på att se det redovisade resultatet. Men kassaflödet är helt okej.
Okay. Mm.
Och det är ju ett tecken.
Det är väldigt bra faktiskt. Ja. För det gör ju att de snart är skuldfria igen och kan komma tillbaka till det här med utdelningshöjningar.
Vi har ett bolag kvar att snacka om apropå bra vd:ar. Thomas Karlsson är en sån. Och en som alla tycks älska nu, det är Juan Vargas på Dometic. Eller hur? Precis. Jag ser på så att det är den mest omtyckta aktien bland svenska förvaltare.
Ja, men hej, vet du hur blanka den var förut?
Nej, ja, men det är inte svenska som blankade.
Nej, men du vet, jo, men det var ju lite de här hedgefonderna.
Jag har haft några svenska förvaltare som säger, Dometic. Men jag vet att ni gillar
det. Men apropå det här med procent vill jag bara säga. Tittar du year to date så kan ju folk bli Dometic upp 40-50%. Men i höstas slaktades den ju. Så tittar du på 1 år.
Och det är lika viktigt. Här trodde man att bolaget skulle gå under.
Ja, då började alla med sina RV och sina husvagnar.
Och det gick dåligt för konkurrenter. Det var en dålig marknad.
Ja, och de jämförde också med de amerikanarna, vilket jag hatar. För det är sånt annorlunda bolag. Men jag släpper in Mats här, för att om jag tar med mig plastbestick så har han liksom grävt fram 2003 års redovisning.
Jag har med mig lite redovisning. För jag tänkte liksom komplicera bilden lite kring Dometic. För att Juan Vargas, de har kapitalmarknadsdag imorgon, Dometic.
Just det.
Förefaller ju vara den här hårt arbetande vdn som har en väldigt tydlig liksom, tanke med bolaget och vad han vill göra. Och han kommer ge sig tusan på att göra det. Han är liksom en terrier. Och han har investerat mycket egna pengar i Dometic-aktien.
Bizarrt mycket.
Bizarrt mycket.
Jag tror ju att de säger då här i sin årsredovisning att de ska se över...
Vilket år var det här?
Det här är den senaste.
Det är den senaste, okej.
Att de ska optimera tillverkningsstrukturen. Bättre inköpsprocesser. Det var exakt samma sak som en av hans företrädare sa 2012. Se över produktionsstrukturen och inköp. Sedan dess har man har lagt ihop en... Eller 2 fabriker i Kina har blivit en. Annars har det inte hänt så mycket på produktionssidan. Det är 27 anläggningar fortfarande. Så min fundering är, varför har det inte hänt tidigare? Är det för att det inte går? Är det för att man inte har orkat? Eller är det för att man har haft andra prioriteringar?
Jag tror de 2 senare.
Just det.
Det är ju liksom den positiva vinkeln på det. Att man har haft annan prioriteringar. Det har varit högt skuldsatt. Man har prioriterat kassaflöde eller tillväxt för att ha en story.
Man hade en börsintroduktion. Man skulle byta vd. Han var alltså...
Gjorde stort förvärv för ett och ett halvt år
sedan. Exakt, ja. Han är ju en superdoer. Alla jag känner och har pratat med för Nassar Bloy har ju aldrig liksom träffat en större doer.
Nej.
Nej, han kommer göra det. Jag bara känner det.
Så titta, vi ska komma tillbaka till det där. Det som lyfts fram som negativt är det här. Den organiska tillväxten. För det var ju här...
där blankarna började också.
Nedgången inleddes ju här när de kom med noll tillväxt då, i Q3 egentligen. Mm.
Men notera, han sa hela tiden då vi kommer hålla marginalen, vi kan tappa 25%, sa han inte det, eller 20% i USA och vi kommer ändå hålla marginalen. Och blankarna tryckte på och tryckte på. De tappade organiskt, men de höll marginalen.
Men måste ändå inte det här vända för att caset ska hålla? Att efterfrågan kommer stärks? För det här kan ju, man kan ju säga att det här också är ett konjunkturcase. Om konjunkturen viker, konsumenten måste säga.
Men om det går,
för det är det negativa.
Kan du gå tillbaka en bild? Är vi inte, vi är ju nästan upp. Ja, vi är ganska nära den högsta började, nivån i fjol.
Ja, den var på 90.
På den här nivån så bör man nog se antingen då tendenser till organisk tillväxt eller liksom att man ser framför sig en helt annan marginalnivå i bolaget.
Mm. Och det kan man göra genom att lägga ner lite de här fabrikerna, ta ut lite mer kost. Sen tror jag så här, han vill göra mer förvärv. Jag var ju på stämman. Och det är helt uppenbart att C-Star, som du pratade om, som liksom åt båtmarknaden, men det här bolaget kan ju, det här bolaget ska dubblas på några år. Det här ska bli ett nytt Alfa Laval, brukar Kappelen säga. Mm. Och jag tror liksom att som är ordförande då. Ja. Jag tror liksom att man, som också äger väldigt mycket aktier och är väldigt duktig. Jag tror liksom att man ska dra det här ännu mer. Alltså att man kommer att bredda produkterna. Det är mycket som kommer att ske i början. Man kommer att bredda produkterna. Man kommer att stänga massa fabriker. Få ordning på det här. Och man kommer att höja marginalerna. Och då tror jag att den organiska tillväxten har varit kopplad mycket till RV. Alltså husvagnsmarknaden. Det är ändå en långsiktig trend som är positiv. Alltså folk som är 50, 60, 70 har mer pengar. Älskar att ta den där husbilen. Lägga sig vid en solnedgång och slippa checka in på något rött hotell.
Men det finns ju mycket att gilla med det här bolaget ändå. Det är ju att det är ju förvånansvärt lönsamt. Alltså, de klarade ju att tjäna pengar även under Lehman-krisen.
Du tror att de aldrig har gått under 10. Nej. EBITDA är marginal.
Mm. Så på något sätt är det liksom en verksamhet där man får vara lite i fred. Kunderna är inte så hårda och konkurrenterna kanske är jättedåliga.
Ja, och marknadspositionen är unik liksom nästan alla segment.
Och det känns ju som att det finns, den här skickade du Mats. Det här är, man köpte som sagt C-Star, tror jag var sent hösten 2017.
17, ja, precis.
Och det här är proforma, så ska man ligga på en EBITDA-marginal 18%. Och då har vi inte räknat med eventuella synergivinster eller produktionsanläggningar som läggs ner eller flyttas eller så vidare. Och då är frågan här, nu ska vi se, var var det någonstans? Där. Nej, nu är jag fel håll här. Där ska det vara. Nu ligger man rullande 12 månader på ungefär 17. Mm. Det är så här, en procentenhet från det här, cirka. Mm.
Ja.
Är ni med?
Ja.
Det jag...
Borde de kunna höja marginalmålet imorgon då? Ja,
om du går tillbaka Jesper till den här proforma. Ja. Alltså, här har vi årsredovisningen från 2003. Då var marginalmålet 15% redan då. Och har varit det sedan dess.
Just det.
Alltså, och då talar vi EBIT-nivå. Den kommer man ju över bara genom att göra det här sista förvärvet. Precis. Som var 20-25% av omsättningen. Plus då att man förmodligen har massor med initiativ att kunna då, om man kan och orkar göra på produktionssidan. Ja, men
höjer man marginalmålet, då måste man komma ganska långt från 15. Det räcker ju inte att säga 18%. Det är väl bara en proforma-siffra.
Han uttalade olika nivåer.
Ja,
15 pratar, där.
Okay, men,
kanske kan gå till 17 då.
Borde man inte kunna komma över det här?
Jo.
Om han är den här doen. För det här är igen, det är bara en proforma-siffra.
Jo, han vill visa marknaden lite att han kan leverera och ska leverera och sådär. Han var lite liksom nervös i början och har fått lite ordning på det. Jo, men jag tror det här är ett långsiktigt väldigt bra case. Den kan gå ner imorgon på för höga förväntningar säkert. Men jag tror liksom byrålådan, det här är ett bolag som är bra på sikt.
Mm.
Det har liksom, jag tycker inte de strukturella utmaningarna är så stora. Sen kommer den kanske vara lite volatil, men det är ett bra innehav.
Mm. Intressant. Jag hakar alltid upp mig på den här. Liksom.
Ja, men den är jobbig. Och det var den som tog ner i höstas. Ja. Och det är klart, den måste nog stabiliseras för att nästa...
Man måste kunna se, för det har kommit ut vissa rapporter nu att RV-marknaden börjar stabiliseras. Ja. Och så vidare. Mm. Man behöver nästan se det för att... Ja, det var det. Jag tänkte att vi skulle avsluta med en... Det var ganska negativt. ändå.
Ja,
eller?
Jag tycker att du
hittar Duni och Dometic och
Mats. Jag ser ett ljus på bygg- och bostadssidan.
Ja, men det blir lite EU-valt då.
Ja. Alla är vinnare. Fastigheter på Lidingö.
Och framförallt så har vi gjort en jättebra valkampanj.
Ja, den har varit otrolig. Och vi har kämpat, alltså just våra medarbetare har kämpat mer än alla andra.
Så är det. Men vi avslutar med den här.
Ja, men det här är ju ändå liksom... Här ser ni ju ändå, det är en 10-åring. Och det är så roligt för att när man tittar på den där, alltså en svensk. Jag tror jag gjorde den här för några veckor sedan, då var det 0-3, som var väl 0-19. Alltså, det här är ju ändå... Nu är ju vi lite såna här tråkiga, försiktiga förvaltare. Det är därför vi ska parkera hyreshus på Lidingö.
Ja.
Så jag tror Sverigefondens utdelning och strategifonden är ännu högre. Men poängen är inte det. Poängen är att det kommer slå då och då. Vi kommer få lite krascher, vi kommer få lite rekyler. Men så länge aktier, och det som är skönt med det här är att bolagen delar faktiskt inte ut all vinst, utan det ligger runt 60-70. Mm. Sen är det vissa bolag som delar ut 110, inga nämnda, och andra 30-40. Men poängen är, du delar inte ut hela vinsten. Och då ger aktier runt 4-5%. Och här nere liksom ligger 10-åringen. Då kan man säga så här att får man 5-6% på börsen per år kommande år, då har ändå, och så får du då... Har du fått 4% ut i den, då har du fått 80% av avkastningen bara där. Ja. Så det vill säga, står börsen still om ett år till, då har vi i alla fall fått kupongerna. Och jag tycker ändå, historiskt har man alltid pratat om 8-9 per år. Vilket var lite inflation på 1-2. Och ligger det på 5-6 nu, med lägre inflation och en riskpremie som är densamma men en ränta på noll. Det är fine. Så att, känner ändå 5 år framåt, positiv avkastning, men lite lägre än de tidigare 5 åren. Men vi kommer innan dess.
Ja, absolut. Ah, ja.
Med nya majstärkelser.
Nya årsredovisningar och gamla.
Kul.
Tack för att vi fick komma, Jesper.
Det är jag som ska tacka. Det var väldigt roligt. Nu får vi alla tre gå hem och krya på oss. Känns alla är lite små.
Det verkar vara väldigt allergitider här.
Ja, visst. Säkert.
Förkylningstiden.
Tack för att du kom.
Tack
för att du tittade. Hej.